Inne på så predikar vi under större delen av hösten Jesu liknelser i Lukas evangeliet. Och det som kan vara bra att ta med sig när man lyssnar på de här berättelserna, det är att de inte främst syftar till att förmedla information, utan att de tar sikte på något betydligt viktigare. Nämligen lyssnarnas andliga förvandling. Idag har vi kommit fram till det 18:e kapitlet, liknelsen om änkan och domaren. Och jag läser ifrån den första versen till och med den 8:e. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sen tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är, ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Rebecka, har du hörlurar? Rebecka, har du hörlurar? Den här liknelsen handlar om bön. Och redan i inledningen av dagens text förklarar Lukas liknelsens syfte. Att lära oss att alltid be och att inte ge upp. Att lära oss som om bön är något vi hela tiden behöver lära oss, öva oss i och mogna i. Att alltid be som om bön vore lika naturligt som våra egna hjärtslag, som att andas. Sånt som vi ständigt gör. Och att inte ge upp, eftersom Jesus vet att vi så ofta har en tendens att söka efter genvägar i livet. Därav den avslutande frågan: ska jag finna någon tro här på jorden när jag kommer? Eller som det står i The Message: hur mycket av denna ihärdiga tillit kommer jag att finna? Bön är alltså en fråga om att lära sig, att öva sig och att mogna i ihärdig tillit. Där målet är att vi ska få ta emot Gud själv. För den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det är bönens väsen. Inbjudan att ta emot Gud själv. Varje söndag ber vi den bön som Jesus lärde sina lärjungar att be. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och det vi ber om, det är Gud själv. Vad mer kan vi önska eller behöva? Okej. Dagens liknelse har två huvudpersoner. Det är en änka och det är en domare. Just änkor är ett återkommande tema genom hela Bibeln och står ofta symbol för den försvarslösa, den utblottade, den behövande. I dagens liknelse är änkan också en symbol för ihärdig tillit. Hon visste vad hon hade rätt till. Därför fortsatte hon att ihärdigt vädja till domaren, även när han förvägrade henne den rätten. Hon fortsatte att vädja, hon gav inte upp. Motparten till änkan är en domare, vars uppgift var att upprätthålla ordning och skipa rättvisa. Men Jesus gör det tydligt att den här domaren varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. Det visar sig bland annat genom att hans grundinstinkt, det var att förvägra änkan det som hon i juridisk mening faktiskt hade rätt till. Därför beskrivs han som en orättfärdig domare. Och det är inte änkans rätt som är anledningen till att han till slut ger efter. Det är änkans ihärdighet, hennes tjatande på ren svenska. Och här skulle man kunna tänka att ihärdigheten är själva huvudpoängen, även när det kommer till bön. I betydelsen att om jag bara ber tillräckligt ihärdigt så kommer Gud till sist att ge mig allt det jag ber om. Att allting ytterst hänger på min egen ihärdighet. Och handen på hjärtat, så tycker jag mig höra hur våra böner, mina egna inräknade, allt som oftast ger uttryck för just det. Men det där är en total missuppfattning som den här texten inte lär oss. Och som bara visar på hur mycket mer vi har att lära och upptäcka av bönens väsen. För om det vore på det sättet, att det är upp till vår egen ihärdighet om Gud behagar svara oss eller inte, ja, då vore ju Gud precis likadan som den orättfärdige domaren, som till slut ger efter bara för att vi tjatar så ihärdigt. Men det är just detta som Jesus adresserar när han säger: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Ja, vad innebär denna rätt? Och vad är det Guds utvalda ska få? Allting de önskar. Allting som de ber om. Nej, de ska få sin rätt, står det. Till skillnad från domaren i liknelsen som först förvägrade änkan hennes rätt, så lovar Gud att han snart nog ska låta få sina utvalda få sin rätt. Återigen, vad innebär denna rätt? Jo, så här står det i inledningen av Johannes evangeliet. Åt dem som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. De utvaldas rätt, det är alltså detsamma som att förenas med Gud, att bli Guds barn. Hur får de utvalda del av denna rätt? Och genom att ta emot Jesus. Inte bara en gång, utan hela tiden. Bönens väsen är alltså en inbjudan att ta emot Jesus. Igen och igen. Att i Kristus förenas med Gud själv. Det är i förening med Gud själv som jag lär mig att se på tillvaron med Guds ögon. Se att Gud är närmare mig än mina egna hjärtslag. Min egen andning. Och det i sin tur kommer forma mitt sätt att be. Bön handlar därför inte om att väcka eller dra ner den Gud som annars skulle ha varit frånvarande. Bön handlar om att öppna sig för den Gud som hela tiden är närvarande och som lockar på vår uppmärksamhet för att vi ska se och ta emot det som han vill ge oss. För att ta en banal bild. Hur ofta är det inte som jag ber om glass? Trots att jag egentligen skulle behöva ett stadigt mål mat. Jag vet, en banal bild. Ja, men inte för att glass i sig är något fel. Jag älskar glass. Och i rätt tid så är det något fantastiskt. Men det kommer aldrig att stilla min hunger. Kanske att jag får ont i magen. Så om Gud inte ger mig den glass jag ber honom om, så betyder inte det att han förvägrar mig det jag verkligen behöver. Tvärtom. Han inbjuder mig att vara i hans närhet för att äta och dricka, så att jag varken behöver hungra eller törsta. För han vet vad jag behöver. Och han ger sig själv. Vad mer kan jag begära? Det är först när jag likt änkan, försvarslös, utblottad, behövande, kommer till Gud, som jag börjar ana att bordet står uppdukat för mig och för alla. Där Gud ger av sig själv och bjuder mig att ta plats vid ett bord som är oändligt mycket större än mitt eget lilla bord. Det betyder inte att vi inte kan eller ska be Gud om saker. Det är inte det jag säger. När vi förenas med Kristus och hans intressen i världen, han som ger den faderlösa och änkan deras rätt, då gör han oss delaktiga i Guds världsförvandlande folkskapande, det vi kallar kyrkan, hans kropp. Dagens text är därför också en inbjudan att uthålligt kämpa för rättvisa, mot det som förvägrar rättvisa, i gemenskap med den Gud som alltid vill rättvisa, med löfte om att rättvisan till slut kommer att segra. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade, säger Jesus. Men kanske inte av glass, säger jag. En man med stor erfarenhet av att vägleda människor i ständig bön och att inte ge upp, det är jesuiten James Martin. Han har bland annat skrivit Storsäljaren, att söka och finna Gud i allt. Och här är en intressant fun fact. Jag läste att blondinbella Isabella Löwengrip hade fått den här boken rekommenderad och fullkomligt drabbats av den. En svensk influencer drabbad av en jesuitmunk. Det är intressant hur jesuitmunken helt plötsligt blev influencer. Ja, det var en liten parentes. När han i vintras blev intervjuad av tidningen Dagen, så gav han 2 råd för den som upplever att Gud är tyst och frånvarande. För det första så säger han: jag skulle uppmuntra till att leta efter tecken på Guds närvaro i din vardag. Inte bara under dina bönestunder. Finns det stunder då du känner att Gud är nära? Finns det människor som visar Guds omsorg mot dig? Finns det platser där du känner dig extra nära Gud? Att leta efter Gud i vardagen kan ofta hjälpa dig om bönen känns torr. Det andra rådet som man ger är att vara trofast. Och han fortsätter: ibland så är bön tråkigt och torrt. Det betyder inte att Gud är arg, att han har dragit sig undan eller är frånvarande. Det betyder bara att det kommer torra perioder, precis som i andra relationer. Oroa dig inte. Gud kommer att visa sig igen. För Gud är trofast. Så att leta efter tecken på Guds närvaro i din vardag och att vara trofast, säger James Martin. Som att det faktiskt går att lära sig, öva sig och mogna i bön och i ihärdig tillit. Samtidigt känner jag att jag måste adressera någonting som jag tror skaver hos rätt många. Varför svarar inte Gud på mina böner? Jag tycker faktiskt att det är mer än glass som jag ber om. Jag kan bara säga att jag känner igen mig. Och att jag känner med dig. Och att jag gärna vill stå med dig i dina böner. Med vetskap om att vi inte alltid kommer att förstå eller kunna förklara varför Gud ibland tycks dröja. Och ändå, och det här är viktigt, vill jag uppmuntra dig att likt änkan i liknelsen, försvarslös, utblottad, behövande, söka Guds ansikte i ihärdig tillit till att han och bara han kan öppna tillvaron och låta dig ana hur han ger av sig själv här och nu. Hur han hela tiden är närvarande mitt i det som är din verklighet, din kamp. För hur motsägelsefullt som den kan låta vittnar Bibeln gång på gång på gång om hur Gud förmår att mätta vår hunger och stilla vår törst även när livet i övrigt är ett enda stort kaos. Jesus har aldrig lovat att rädda oss från alla våra lidanden, men han har lovat att vara med oss i lidandet. Liksom han har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Då hans härlighet ska komma ner och bo ibland oss för alltid. Där Gud ska torka alla tårar från våra ögon. Där döden inte ska finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. För Kristus dog, Kristus uppstod och Kristus kommer igen. Amen. Så om du känner att krafterna börjar rinna ur dig, att hoppet sviktar och att blicken mörknar, fortsätt be. Fortsätt be. I ihärdig tillit till att Gud förmår att lysa upp ditt mörker. För bön gör skillnad. Bön vänder oss rätt. Bön öppnar våra ögon, våra sinnen för Guds ständiga närvaro. Det är vårt hopp. Håll dig nära Gud. Lita på att han vill dig väl. Att han leder dig även när dina böner tycks förbli obesvarade. Håll ut. Rättvisan kommer alltid att segra genom att Guds vilja får ske på jorden som den hela tiden sker i himlen. Den himmel som en dag helt och fullt kommer att omfamna jorden. Jag vill avsluta med och be med ord från Psaltaren. Psalm 73, vers 23-26. Jag tycker att det är märkligt eller förunderligt eller vad ni nu vill använda för ord. Men varje vecka samlas vi till morgonbön på tisdagar. Varje vecka läser vi veckans Psaltarpsalm. Jag tycker det är så ofta som de orden som statiskt ligger på samma plats varje vecka, alltså samma vecka varje år, hur de ändå förmår att tala in just i det som är livet här och nu. Så också denna vecka. Det här är ett vackert exempel på hur bön kan se ut hos den som har lärt sig att alltid be och inte ge upp. Som har mognat genom ihärdig tillit och som fångar bönens väsen. Inbjudan att ta emot Gud själv. Den Gud som aldrig är långt borta från någon enda av oss. Som håller oss vid handen. Vad mer kan vi önska eller behöva? Så be med mig med psalmistens ord. Gud, nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika. Men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Ja, min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Amen.